Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Det är P1, Sveriges Radio.
Ett mediesamtal nu i Studio 1. Sverigedemokraternas Richard Jomshof har ju varit i centrum för den politiska debatten under senare tid. Det har ju handlat om hans syn och uttalanden om islam och koranbränningar.
Och ändå har han själv knappt hörts i media. Konsekvent har tackat nej till exempel till SVTs 30 minuter och även till oss på Studio 1. Däremot så har han tillbringat flera timmar att spela in poddar. Imorgon publiceras en av dem, Sista måltiden heter den. Och vi har med oss Anders Holmberg från SVTs intervjuprogram 30 minuter och Mustafa Panshiri från podden Sista måltiden. Publiken vill ha längre program. Tror du att det skulle hjälpa? Eller är det bara det här att du ställer väldigt knepiga frågor?
Sista måltidens publik vill absolut ha längre program. Och många av oss har vant oss vid att lyssna på längre poddar och så. Huruvida det skulle funka att liksom ha kubansk tv à la Castro med 4 timmar långa tal och så i SVT.
Där tror jag att public service gör ett misstag, att man följer inte med i samtiden. Det finns ett stort intresse. Jag tror Andersson, du underskattar dig själv. Jag vill se dig i 2 timmar.
Vilken snus kör du?
General.
Och du gör det?
Fast det finns många andra bra snusmärken.
Alltså, så public service är skadad. Ja.
Alltså, är det här den här nivån vi kommer att ha?
Han satt där i ribban.
Det är ni som har bjudit in mig. Jag har inga åsikter om någonting.
Nej.
Men du, när du lämnade Sveriges Radio till SVT, då försvinner ju hela den här mickvanan, eller hur? För på tv är ju micken liksom fäst på din...
Ja, precis.
Märker du att när du går tillbaka till radio och gör intervjuer att du måste lära dig igen lite? För när du spelar in i SR, då är du nära micken ju.
Ja, så är det. Ja. Nej, jag tycker att det går ganska bra. Jag var ju på Sveriges Radio i 18 år, så att jag ju, blev ju liksom nästan torr bakom öronen där, kan man säga. Så att jag vanade mig tidigt. Jag tycker inte det är några problem.
Bara nästan torr bakom öronen?
Ja, men liksom, jag var ju 23, va?
När och nu är du 27, eller?
Och nu är jag 52. Så att nu är det, ja.
Det är någonting med våra gäster. Alla ser så jävla unga ut.
Nej, jag hörde era komplimanger till Staffan Dopping där.
Ja, men det är samma sak. Dopping.
Vad betyder torr bakom öronen?
Att man har mognat.
Aha, okay.
När du är omogen, då är du inte torr bakom öronen.
Ja, ja. Hallå, Staffan Dopping, vi ser en bra ut för sin ålder.
Han ser jättebra ut för alla åldrar, tycker jag. Men...
Vi ska inte premiera någon specifik.
Vi hade ju Lina Mackbol och hon såg inte ut att vara 50 heller.
Är hon 50?
Hon var 50.
Ja, det trodde jag inte.
50. Ja, 35 skulle jag kunna tänka mig att hon
Japp, jag med.
Vem var det mer vi har haft? Rickard Jomshoff.
Lindberg också. Han var Lindberg, 50 plus.
Ja. Men jag har tänkt på en sak. Är det resultat av att du egentligen sitter i studio och inte är ute och sliter? Ja. För det är det jag tänker. Det är mina fördomar. Ja. Att i 18 år så har du suttit i en radiostudio och sen nu sitter du på en tv-studio.
Mm. Det alltså, vad menar du händer då? Att man inte blir utsatt för
verkligheten?
For the weather.
Nej, men alltså så här, om man jämför med Chang eller mig som är ute och sliter i verkligheten där det är liksom tufft och det, man jobbar skift och det är olika... det är så, här, så är det att sitta i en mjuk, god studio med få kaffe serverat. Liksom, det är alltså... Man blir inte sliten.
Nej, jag tror att du är på något där. Det är nog så.
men du har ju jobbat en gång med att städa flygplan på Arlanda.
Oj, här har vi gjort vår research. Ja. Det var ett kort jobb, ja. Men jag tror att det var fast faktiskt. Det var direkt efter lumpen så liksom behövde jag ett jobb. Och så, jag är uppvuxen i Märsta som ligger vägg i vägg. Man kunde cykla till badplatsen som låg vid Arlanda flygplats. Och då, ja, men då var ju jobben fanns ju på Arlanda verkligen. Så jag har jobbat med många saker på Arlanda. Ställat flygplan, jobbat på långtidsparkering och städat. Jag har städat mycket. Jag städade även hyrbilar ett tag. Men det fick jag tyvärr sparken från. Det är det enda jobbet.
Varför,
jag
varför fick du sparken?
Och det är preskriberat. Men när man jobbar på en hyrbilsfirma så kan man ju hyra lite billigare.
Yep.
Så att vi skulle åka upp ett gäng, då var vi väl, ja men vi var kanske 18-19 eller något sånt där. Och så skulle vi åka upp ett gäng och åka skidor i Åre. Hyrde 3 stycken Volvo, det minns inte ni att det fanns en sån Volvo, men som hette 745.
Jo då.
På den tiden. Ja, du såklart, men inte de andra. hyrde 3 såna, packade de fulla med människor och så åkte vi upp. Och sen var det otroligt smutsigt på vägen ner. Och då tyckte folk att det var roligt att skriva saker på bilarna i skiten liksom.
Ja.
Det var bara det att det gick inte bort i tvätten. När vi kom tillbaka.
Det repade i lacken.
Repade lacken, så lacken var helt repad på alla bilarna. Ja.
Minns du samtalet när du fick sparken?
Men sparken är väl att ta i liksom. Det var ju ett extra jobb ändå. Men jag minns bara att vi fick ju en kraftig rabatt. Och vi behövde liksom inte pöjsa för det där. Men de sa att du behöver inte heller komma tillbaka och jobba.
Vad stod det i lacken? Vad var det du hade, eller dina kompisar hade skrivit?
Och det är alltid det, kompisarna som har skrivit. Det är aldrig man själv som har gjort det.
Nej, precis.
Vad skrev de?
Nej, en del minns jag inte. En del lämpar sig inte.
Det var så illa.
Ja,
vilket svenskt sätt att få sparken på.
Ja.
Du behöver inte komma tillbaka.
Nej,
om du inte vill. Ja. Så.
Men om någon har klottrat något olämpligt på SVTs väggar där, då är det inte du då alltså?
Nej.
Nej,
precis.
Då vet vi det.
Anders, när du gjorde militärtjänsten, vad gjorde du för någonting då?
Ja, det är preskriberat, men jag gjorde lumpen i... Det är också preskriberat. Det är mycket som är det när man är 52. Det är 30 år sedan, vill jag säga.
Är det någonting du skäms för?
Nej, inte alls. Nej. Men det var ju lite udda. Jag var fallskärmsägare, ja.
Okay.
Nej!
I Karlsborg.
Jäklar!
Jäklar! Ja. Med de små alarmarna.
De innehåller mer än du tror.
Oj.
Ja. Det kanske är själva definitionen av att fallskärmen ska hålla.
Ja, man får inte vara för tjock.
Ja. Shit, vad ballt. Men brukar man inte fortsätta med karriären inom Försvarsmakten när man har gjort något sånt?
Nej, det tror jag inte många gjorde faktiskt. Det var på den tiden då det inte var heller så... Nu är det mycket vanligare att man jobbar ju, tror jag. Jag har lite dålig koll, men som soldat och sådär.
Mm.
Men...
Anders, hur många gånger har du sagt på krogen när du träffat någon tjej att du varit fallskärmsjägare?
Aldrig.
Men berättar du skrönor om när du gjorde militärtjänsten?
Nej.
För jag tänker personligen, när man har gjort militärtjänsten, man är med om väldigt unika erfarenhet.
Ja.
Som när man ska berätta för andra personer, en del tror ju inte på att man har gjort det man har gjort.
Nej.
Som exempelvis att man har...
Som till exempel vad
då? Vi hade så här basket. Ni måste ha gjort någon form av basketmarsch också. Mm. Och att man har gått typ så här 4 dygn utan att få sova. Det skulle, alltså, om jag inte hade gjort det själv, jag skulle aldrig tro om någon sa det, att jag har gått 4 dygn utan att få sova. Men
alla går väl basketmarschen i lumpen?
Nej, alla gör inte det.
Va?
Det är de som har basker får ju göra i marschen. Och sen
jag
så är det
tror
olika.
Jag tror alla gjorde det.
Nej, alla har ju inte basker.
inom militären.
Men minns du din, Anders? Baskermarschen?
Ja, det är ju som sagt bra länge sedan. Men vi hade någonting som hette Örnprovet eller Örnmarschen och sånt där. Ja.
Nej, det var Unga Örnar, då tänkte jag.
Var du längst fram?
Nej, man gick liksom, det var inte så. Det var en annan slags prov där man, jag tror att vi jobbade i 2-2.
Just det.
Ja, så. Liksom, inte hela kompaniet på en gång liksom och så. Mm. Men det är som sagt, vi kan prata länge om det här. Ni är ju gäng män här, så ni är säkert intresserade. Män brukar vara väldigt intresserade, kan man säga. Kvinnor, apropå krogen, de är inte riktigt lika intresserade.
Nej, men kanske inte av detaljerna, men just att säga... Vet du, fan skäms. Men Anders, jag menar inte nu när du var 18-19 då.
Försökte du säga att det finns skillnader mellan män och kvinnor, eller?
Ja, när det gäller just det intresset i alla fall.
Mm. Men hur ofta är du på krogen då? När var du senast på krogen?
Det var ju inte alls länge sedan. Det var ju bara häromdagen. Mm. Ja.
Kommer folk fram och vill diskutera SVT Agenda och 30 minuter? Eller de låter det vara i fred?
Ja, jag tycker folk är väldigt försynta liksom, och så. Det kommer fram en hel del folk, men mer ute på stan. Inte så mycket på krogen. En och annan på krogen, men inte mycket där.
Det är ingen brud som
liksom
kommer
inte
fram.
Så att, om jag går på krogen så kanske jag står liksom inte hänger så mycket i bardisken direkt heller. Utan jag sitter liksom vid ett bord med kompisar. Ett gäng andra. Ja, precis. Så.
Vad säger folk på stan?
De är väldigt snälla. Mm. Och det är ju verkligen inte... Jag menar, alla är ju inte snälla. Alla som mejlar är inte snälla. Alla som skriver sociala medier är inte snälla. Men de som möter en öga mot öga, de som tar kontakt, de tar nästan bara kontakt.
Det här kanske är en personlig fråga, men jag har en liten fågelvisk i mitt öra att du har haft livvakt en gång i tiden.
Ja, precis. Mm. Men det var ju ett väldigt... Ja, precis.
Ja. Varför då?
Men det var... nu blir jag så osäker på... eftersom jag är sopig på allt sånt som rör liksom, organisation och mitt eget företag. Så jag vet liksom inte riktigt helt plötsligt vad jag ska prata om och inte.
Men... Which time are you talking about?
Nej, men det var ju liksom... Vi hade gjort ett... vi hade haft ett inslag i Agenda som... bedömdes som att det kunde väcka reaktioner bland våldsbejakande islamister helt enkelt.
Aha, oj, och, otippat där.
Ja, men och
men vad var det?
Vad sa du?
Kommer du ihåg vad det var?
Ja, men det var väl att jag tror att det måste ha haft någonting att göra med karikatyrerna, Mohammed-karikatyrerna och sådär. Att vi hade visat, vi hade inte visat dem, men vi hade visat tillräckligt mycket för att man bedömde det som att vi ändå åtminstone skulle ha någon form av bevakning en kort stund efter programmet och se bara vart det tog vägen. Och sen så råkade det hända en grej som gjorde att jag hade det lite längre. Liksom. Men det var ingenting, det hände ingenting farligt. Det var bara att man bedömde att nu måste vi... förlänga det här.
Men nu blev jag nyfiken.
Jag förstår
ni,
det.
Varför har ni inte visat dem?
Nu blir jag osäker som sagt.
Varför blir du osäker för? Det är ju bara att prata.
Fast man ska inte prata så mycket om sånt igen.
Nej, men tack Chang.
Chang har erfarenhet av det. Vi behöver inte gå in på hot och sådär. Men hur var det liksom? Följde, alltså hade du den så nära in på vakten? Var den hemma hos dig? Och...
ja, men det var en snubbe som... Ja, jag bor liksom i ett radhus med, på liksom en väntplan så här. Så han satt i sin bil längst ut på liksom där när de körde in. Där satt han dygnet runt. Och när ett av mina barn skulle på någon fest. Liksom, och då var det som jag skulle köra till då, en fredag eller vad, hur det var. Och då var det liksom med hans bil vi skulle åka. Det var ju en jäkligt märklig... Man fick en slags inblick i hur det är för... politikerna
ja,
och för...
Ja,
det
men är
ju...
det något du berättar på krogen att du har livvakt?
ja, det brukar jag alltid återkomma till.
Men förlåt, du blev osäker om ni har visat karikatyrerna eller inte? Eller vad?
Nej, förlåt. Jag blev osäker på... Liksom, jag är osäker på, ska man prata om det här? eller inte. Jag menar, så fort man frågar någon kungen eller någon politiker eller någon annan sådär, så säger de att säkerhetsfrågor pratar vi inte om. Så då kommer jag på att det kanske inte vi gör heller. Men jag vet inte hur det är riktigt.
Ja. Det man helst kan man undvika
att
prata om sånt.
Nej, men, okay.
Jo, men så här,
sånt vad exakt?
Nej, men så här, när det gäller ens egen hotbild och vad som har, konsekvenserna som har varit tidigare, det är ju känns, det ska man gärna undvika.
Nej, det är inte det jag menade. Jag menade att SVT valde att inte visa Mohammed-karikatyrerna.
Ja, det är en annan fråga.
Nej, vi visade dem. Ja.
Ni visade men är det dem? Inte okay. Så att om man upplever...
Det var därför det blev den här diskussionen. Alltså att vi behövde ha någon form av beredskap för om något skulle kunna hända.
Alltså det var preventivt.
Ja, precis. Okay. Jag upplever inte, och det är lite därför jag känner ändå att jag kan prata om det. Det är en sak om man verkligen är en utsatt politiker eller något sånt där. Men jag känner inte att jag... Att det, nu ska man inte jinxa, men jag känner verkligen inte som att det, jag lever med någon slags hotbild.
Nej, du är på public service också.
Ja, hur menar du då? Ja.
Jag menar att ni håller er väldigt neutrala. Du tänker 5 sekunder innan du öppnar munnen och säger någonting. Och på så sätt så kanske man inte rör sig så mycket i periferin.
Ja, eller kommer alla bli arga på en?
Ja, men det är liksom, nej, men jag tror att det ligger en del i det han i för sig. Det är ju,
fast
jag
han
tror
är fallskärmsjägare, han smack, säger han och sen.
Ja. Får jag bara ställa en fråga till, kopplat till krogen. De här nya direktiven kring hur mycket öl man får dricka, har du funderat på det? Du vet, det är ju 4 små stark.
Är det
har
någon
hört
som inte har funderat på det?
Fyra små starköl vid en sittning.
Ja,
ja, en gång i månaden. Ja, yes. Precis.
En annan fråga. Vänta, från...
Ja, svaret är ja.
Du har tänkt på det.
Jag
tänkt
jo, men
på det.
Tänker du att det är ett problem? Har du ett problem?
Alltså nu har jag förstått det som att de här råden vänder sig till sjukvårdspersonal. För när de ska ta upp det här som ett potentiellt problem med någon de träffar. Så att jag har inte riktigt... vad är det du frågar egentligen? Jo, men, du undrar, dricker jag mer, någon gång mer än 4 små starköl?
Precis.
Och vid en sittning.
Svaret är ja.
Ja, och om det rådet... Min uppfattning är att inte någon i Sverige verkar tagit det rådet på allvar. Det har blivit mer ett skämt av det.
Ja, så är det nog. Men kanske är det liksom att... Jag har inte läst på allting, men jag fattar det som att det hänger ihop en del med uppfattningar om ökade cancerrisker och sånt när det gäller alkohol. Inte bara liksom att man skulle ha ett missbruksproblem, utan att det kan medföra andra hälsorisker.
Jag tror så. Det är ett sätt att normalisera också. Så att det ska vara enklare att säga att man har ett problem. För att alla andra dricker ju också 4 starköl vid en sittning. Så man kanske avdramatiserar det lite.
Mm. Jag tänkte, men det är klart att många har funderat över det.
En annan fråga förutom öl. Hur ofta tänker du på romarriket?
Typ aldrig.
Har du sett att det blir lite sån trend att alla tjejer frågar sina pojkvänner hur ofta de tänker på rom?
Det fladdrade förbi något där, ja.
Ja.
Jag har en son som har varit extremt intresserad av romarriket, men jag har inte riktigt hängt med på den resan på något sätt. Jag tror kanske att det är inte lite yngre folk, yngre killar i sådana fall.
Fast i den här TikTok-videosna, då är det män i alla åldrar som blir frågade av sina partners hur ofta de tänker på romarriket.
Och varför blir de frågade om det?
För att jag vet inte vad någon tjej...
I think it was an influencer or something who basically asked women to ask their partners how often they think about the Roman Empire, because she found out that her boyfriend thinks about it a lot or something.
Okay.
Och så visade det sig att det är jättemånga karlar som tydligen tänker på det relativt typ 2-3 gånger i veckan eller någonting sånt. Och tycker tjejerna är helt galet, tycker man tänker på det så ofta.
Okay.
Och tesen är då att i en tid av kaos så söker sig män till tid av ordning.
Jag förstår.
Ja.
Ja.
Men du verkar ju inte ha så kaosigt. Du verkar ju väldigt ordning på ditt liv. Det är mitt intryck i alla fall.
Vad baserar du det på?
Ja, men
är det dina fördomar?
Ja, det är mina fördomar. Ja. För du är en av Sveriges mest meriterade journalister och du är en stjärna på SVT, eller hur? Ja, det är du ju.
Ja, man sitter knäpptyst.
Ja, men det känns som att du har lite så här, du kan göra lite vad du vill på SVT, eller hur? Om du kommer med ett program, idé till en program, då tror jag att de bara, ja, men det är Anders idé, då kör vi.
Jag tror inte att det är riktigt så enkelt faktiskt.
30 minuter var ju din idé.
Ja, just det, eller min och Lars Eijsjös som redaktören heter, ja, precis. Det var, ja, precis. Så var det ju. Men det betyder inte att jag får igenom alla mina idéer.
Vad har du inte fått igenom då?
Men jag har inte kommit med några fler program. Men jag kommer ju med väldigt många idéer om liksom andra saker som jag tycker att vi borde göra. Jag till exempel tyckte att vi borde hänga upp gardiner i vårt rum för solen lyser inte. Det har jag inte fått igenom. Det är liksom inte riktigt så det funkar. Nej, men, okay. Det, men man går liksom inte... Eller vad var frågan egentligen?
Du är ju en stjärna. Du är ju en...
Är du en stjärna?
Är inte du en framstående profil? Det kan du väl ändå vara så pass ödmjuk och säga att det stämmer.
Han ska vara ödmjuk och säga att han är en stjärna.
Ja, men det är klart att jag inser att jag har en viss position och att jag liksom är en profil för SVT. Så långt kan jag...
Och vad är det för position?
Men man går liksom inte runt och tänker att man är det. Eller att man är en stjärna, som Mustafa sa. Liksom. Mm. Det är inte...
Men du har väl din kaffekopp måste ju vara lite finare på en lite bättre hylla än praktikanterna.
Så borde det verkligen vara, kan man tycka.
Jag tror att Anders försöker säga att det finns andra stjärnor som är lika duktiga också.
Ja, precis. Som vem då? Vilka kollegor är det du beundrar?
Man kommer nämna alla nu.
Ja, nej, men ta bara tre. Vi har inte programtid för det.
Men jag har tänkt mycket på varför du har blivit en sån profil. Alltså vad det är som gör att du sticker ut. Och det är för att svaret tror jag är väldigt enkelt. Du är en väldigt bra journalist. Alltså dina intervjuer sticker ut när man tittar på dem.
Jag
tänker speciellt på 30 minuter. Mm. Och det är att en sak som jag tror folk verkligen gillar med dig, men också inte gillar så mycket, det är att du inte ger dig. Du ställer en fråga om och om igen. Och du verkar inte vara nöjd med svaret.
But is this necessarily a good thing though?
Det är det jag menar. Mm. Jag tycker att det är skitbra. Mm. Omar tycker inte att det är bra.
Nej, jag tycker inte det.
Får jag ta ett konkret exempel?
I just want to clarify why. Mm. Quite often it's a very relevant question, but it's very obvious that the person you're interviewing is not going to give the answer. Mm. And then if you have limited time, and if you keep insisting on asking the same question, they will never give really a satisfying answer. Mm. That's why I think.
Men är inte tre gånger nej? Att en person tre gånger vägrar svara på en fråga, är inte det också ett svar?
Exakt.
Yeah, in a sense it can be. But then it could have functioned in a longer format. But if you are basically have, I don't know, 15 minutes for just this question, and half of that time goes towards just trying to get an answer that you will not get an answer to.
Ska jag ta ett exempel? Det var ju när du hade Sofia Jarl, va? Mm. Alltså, det är ju en 30-minuters program. Mm. Och 15 minuter av det gick ju åt att diskutera hennes lämplighet och varför hon sa som hon sa. Kommer du ihåg det? Jag tittade på, liksom, klockan tickade.
Vad är hennes lämplighet?
Nej, men hon hade skrivit en debattartikel där hon refererade till kulturelit.
Ja, ja, precis.
Och så var ju 15 minuter av diskussionen handlar ju om varför hon har skrivit som hon har gjort och är det lämpligt. Och så att halva programmet gick ju åt egentligen en fråga.
Ja, jo, men så är det ju lite grann. Det är ju lite så vi bygger vårt program. Och det är ju, jag menar, det kan man gilla eller inte. Men vi försöker ju hitta kanske en eller ett par frågor som vi tycker är de mest intressanta. Och i det programmet så tyckte vi ändå att henne, jag menar, det var ju väldigt mycket det som debatten också hade handlat om. Hennes sätt att uttrycka sig, hennes språkbruk och sådär. Så att därför tyckte vi att det var spännande att försöka borra i hur det kom sig. Sen så, jag menar, sen är det ju liksom, och som du säger, Omar, det är klart att det där problemet finns ju verkligen. Men det är ju ofta så att det är inte så att vi har målet att det ska stanna vid den här frågan, utan vi vill gärna ha svar på den för att komma vidare till någon annan fråga. Men ibland så känner man att, eller så har väl vi känt, att det är... det är svårt att komma vidare ibland om man liksom inte får svar på den första inledande frågan.
Ja, jag förstår.
Men det är liksom, det är ett work in progress liksom. Det är, jag säger inte att det är en ultimat metod. Vi försöker hela tiden skruva på. Målet är ju ändå att man ska kunna resonera och diskutera med politikerna så mycket som möjligt.
Men är det också,
det? Ja, det är det.
Det är inte mer att avkräva.
Ja, men det är också, precis, det är också, det finns olika delar i det. Det är klart att vi också tycker att vi vill utkräva någon form av ansvar i vissa frågor och sådär. Och ställa kritiska frågor kring sånt som uppfattas som kontroversiellt som någon politiker.
Till exempel, vad hade hänt om programmet var 90 minuter? Varför finns det inte?
Ska vi ta den frågan?
jag är genuint nyfiken. För ja. Jag brukar ibland titta på så här gamla klipp från amerikansk tv brukar det väl oftast vara. Ja. Det var väl säkert så i Sverige också. Så här 50-60-talet när de sitter och har debatter, program och det är slow food. Det är jättelångsamt. Folk får utveckla sina resonemang. Vad ser du för problem med det om det hade varit 90, säger vi?
Nej, men inte så många alls, ärligt talat. Det är klart att jag skulle inte ha något emot att ha ett 90-minuters program. Även om det skulle ju kräva... Det skulle kräva väldigt mycket mer, tror jag, i förberedelser. Det är inte riktigt som att... Jag menar, nu kom jag in här genom dörren, satte mig ner. Vi började ställa frågor om liksom lite hur ofta är du på krogen och vad gjorde du i lumpen och sådär. Det är ju ändå så att... Det skulle kräva väldigt mycket mer att ha ett 90-minuters program. Men jag ser inga problem. Jag skulle inte ha något problem att ha det.
Vad är det mer som krävs? Vad är det som krävs mer? Vad är det då? Vad är det som krävs?
Research, kanske.
Men vad är det exakt?
Ja, men både research och en slags... lägga upp en plan för hur man vill att liksom, programmet ska vara och hur programmet ska se ut, hur det ska gestalta sig och så.
Och det här med att lägga plan, är den den centrala delen i ditt arbete?
Det är nog researchen skulle jag säga. Och överhuvudtaget att fundera över vilka frågor som är de mest relevanta. Chang räcker upp handen här borta.
Ja, jag tänkte inför du har någon politiker... Sitter du och övar dig i spegeln eller hur gör du? När du för du har ju din Anders Holmberg-min när du har så här pokerfacet. När du tittar, de ger ett svar och du tittar på dem och de bara vill försvinna därifrån. För du tror ju inte på det. Eller någonting är det du signalerar.
You raise så, one eyebrow.
Det, yeah. Varje gång du upprepar din fråga, då har du den här minen. Anders Holmbergs pokerface-min. Att nu tvålar jag dit dig. Övar du framför spegeln med den där liksom att...
Verkligen inte. Det är liksom, och det där har jag fått höra och sen sett själv också. Men det är liksom inget som jag sitter och funderar över eller tänker på i stunden. Att nu ska jag ha den här minen, nu ska jag se ut på det här viset. Nu ska jag se ut som att jag inte tror på svar. Alltså, det är så att man är ju så jäkla inne i samtalet och försöker lyssna efter om man får det där svaret eller inte. Och... Ja, så att ansiktet, det lever liksom lite sitt eget liv där. Ja. Och det försöker jag i och för sig att jobba lite med. Att det liksom, man vill inte att det ska leva för mycket av sitt liv. Så att,
the eyebrow doesn't go too high. But one thing I'm thinking about when it comes to a longer format that it can... Because sometimes you ask somebody a question and it's obvious that they don't want to answer. But then you can treat it more as a puzzle. And you keep approaching that question from different angles, and then they give like, you know, one third of the answer for that question and so on. Mm. And then in the end, the people who are listening will have the answer. Mm. So I think that would be maybe.
Ja, men säkert. Och, men det jag inte hann säga var ju att det är ju inte jag som bestämmer hur långa programmen ska vara. Eller liksom hur medieutvecklingen ser ut i allmänhet. Det är klart att det såg ut på ett annat sätt. Jag har också tittat på program från liksom slutet av 80-talet eller början av 90-talet. Och underbara så här, slutdebatter efter val med öppen sluttid liksom, som bara håller på. Men det har ju verkligen sin charm, men så ser inte riktigt medieklimatet ut när det gäller tv. Här finns ju det utrymmet till exempel, och det är ju jättebra.
Fast är det inte så att ni skulle kunna skapa den formatet ändå? För det är väl inget som hindrar er att ni har livesändning och streamar det på appen? Och att ni har en tabloid för tv på ett sätt, men att ni kör appen på ett annat sätt där ni bara kör...
Ja,
som kubansk tv.
Ja, precis. Nej, men det skulle man säkert kunna göra.
För min fundering är att till viss del är, har inte liksom formatet och har inte samtiden sprungit förbi er på public service?
Nej, men det tror jag möjligen inte att den har gjort. Det är ju fortfarande väldigt många som tar del av public service innehåll. Men däremot om du pratar om så här... tablå-tv, alltså att man vid ett visst klockslag har ett program och så. Det är ju det är en fråga tycker jag man ständigt ställer sig. Hur länge ska det finnas kvar och så? Det är ju fortfarande så dock att stora program, jag menar Rapport till exempel, som ju verkligen är ett program som har funnits länge och ett nyhetsprogram, liksom sammanfattande nyhetsprogram på kvällen, det har ju kring 1 miljon tittare varje dag, så det är ju liksom jätteprogram. Aktuellt ligger, jag har inga färska siffror, men det har ju legat jättehögt och ligger kanske nu på 500 eller något sånt där.
Och 30 minuter?
30 minuter varierar väldigt mycket. Från, det beror väldigt mycket på vem man har som gäst.
Nej, ni har liksom ju Åkesson, hur mycket har ni då?
Ja, men då, alltså de största programmen, då har ju vi också haft kring 500. Okay. Så att det, men sen kan det liksom dippa ner till 150 liksom så. Så att det varierar jättemycket.
Vad pratar någon... vi nu, Aktuellt?
Nej, nu pratar vi 30 minuter.
Har du någon drömgäst, Anders? Ja, det den, kan du säga.
Ja, men den frågan får man ju jätteofta. Ja, och det är ju supersvårt, tycker jag.
För
det
är liksom, drömgäster.
Ja, men hur realistisk man är. Donald Trump, vore skitkul att intervjua.
Hade du velat intervjua?
Verkligen, hade du? Inte du det?
Jo, det är klart. Det är
klart. Om han hade kommit och klivit in genom dörren här.
Det hade jag såklart. Ja. Men vi är ju inte seriösa.
Nej, men om du fick välja mellan Trump och Putin, vem skulle du vilja intervjua?
Ja, det är ju en otrolig, just nu Putin alla gånger. Ja,
så du väljer Putin framför Trump?
Ja, men alla gånger, men det är ju svårt. Han, jag vet inte, han pratar väl, man tänker att de där ändå pratar. Vi har liksom,
han pratar, men
Orban
tyska,
hörde jag prata ju jättebra engelska till exempel. Vore ju också en otroligt spännande typ att intervjua.
Är det någon makthavare du inte kan tänka dig?
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ayatollah?
Nej, det är absolut. Khamenei vore spännande, men det, jag vet inte hur hans engelska är heller.
Hur är din persiska?
Den är lite rostig.
Jag har en fråga just när det gäller det här valet mellan Putin och Trump. Mm. För det har ju du haft med i 30 minuter.
Mm.
Och ställt den frågan.
Mm.
När man ställer en sån fråga, vad är syftet med den frågan? Vad är det man vill få ut av att ställa när man tar de här två olika ledarna till och ställer det till en svensk politiker?
Man vill väl få syn på var liksom skärningspunkten i deras värderingar går. Alltså, men var det Biden och Putin?
Så var det, ja.
Hur viktigt är det ena och hur viktigt är det andra? Och sen så kan man tycka att det är trams eller så kan man tycka att det är spännande. Men det är väl ungefär så man tänker. För det är ju liksom, då väljer man ju mellan, jag menar Macron skulle man kunna ha tagit också. Macron eller Putin eller Orban eller någon sån där, va?
Så du är mer ute efter själva resonemanget bakom valet? Varför man väljer den personen som man har gjort?
Ja, i den mån man kommer dit så är det ju det, absolut. Sen är det inte allt man kommer dit. Men, ja.
Det är inte alla som klarar välja. Var det Åkesson som inte ville välja?
Ja, det är ingen som ville välja, inte ens Märta Stenevi ville välja. Och även inte Annie Lööf ville inte välja. Och inte, vilka var det med? De har ju fått frågan flera gånger i olika format. Så, och de har ju egentligen vägrat att svara på frågan.
Men Åkesson vill ju inte välja mellan Macron och...
Ja, hos oss var det Biden och Putin, tror jag väl att det var.
Okay. Var det inte Macron?
Mitt minne är så där, men... Ja.
Det är lite som en lek på lågstadiet. Väljer du det eller det? Man hade ju sådana här olika lekar, så skulle man välja olika alternativ. Och...
Anders, there is a... As you probably know, there is a lot of people on the right who think that there's a lot of bias in public service towards the left.
Mm.
Or at least that there is some bias against SD.
Mm-hmm.
Would you say that this is like totally delusional, or can there be sometimes some bias against SD to some extent?
Oh, alltså jag tror att det där är liksom en fråga som har utvecklats över tid, skulle jag säga. Jag känner inte att vi gör journalistik som liksom riktar sig mot Sverigedemokraterna på något särskilt sätt idag. Men hade du frågat mig om hur det såg ut för 10-15 år sedan, så såg det annorlunda ut, tror jag. Men det var också, jag menar, SD var ett annat parti då. Det var liksom ett ganska marginellt parti som var utanför riksdagen och så vidare. Och som hade möjligen fler av rasistiska företrädare och så än idag. Jag tycker inte att det... jag kan inte heller svara för alla på SVT eller alla inom journalistkåren, men de sammanhang där jag förekommer, de diskussioner inför program och sådär, där förekommer liksom inte den typen av resonemang överhuvudtaget, och inte heller som många, som du säger, på högersidan verkar tro att det finns någon slags idé om att man ska luta sig mot eller stötta den ena eller den andra sidan. Det
är ju intressant att du säger att det utvecklas, för den utvecklingen märker jag också om man vd Anders Lindberg här häromdagen, och han menar ju mer att public service är väldigt förlåtande mot Sverigedemokraterna.
Jag hörde det. De har drivit den tesen.
Precis.
På Aftonbladet.
Och jag vet att deras ledarsida har ju till och med sagt att just Agenda som program är mer höger och mer förlåtande.
Mm.
Har det kommit i samband med att man har börjat behandla SD mer som ett vanligt parti hos er? Alltså...
Har det kommit? Nu låter det som att du förutsätter att det stämmer,
förlåt.
Det han
sa. Okej, men varför kommer det, tror du?
Allting stämmer väl, vad Anders Lindberg säger.
Nej, men jag tycker inte att det där stämmer, det han säger, helt enkelt. Vi har ju, jag menar, de har drivit, jag vill inte hamna i en beef just med Aftonbladets ledarsida eller med någon annan, eftersom jag inte tycker någonting. Men när det gäller just det, när det gäller just vår journalistik, så har det bland annat drivits att vi släpper fram att Agenda, att de har klippkort i Agenda och sådär, har Jonas Sjöstedt varit in på. Vi har gått igenom och tittat hur ofta är olika politiska partier företrädda, hur ofta är de med och har de varit med i Agenda och sådär. Under den perioden då vi tittade, då hade SD snarare var de snarare underrepresenterade i förhållande till sin storlek och sådär.
Och är det ett problem?
Det är klart att man kan inte alltid, det är inte liksom matematik, utan olika frågor är intressanta vid olika tidpunkter, olika företrädare, man kanske söker dem och de kommer inte och sådär, så att det är klart att, jag menar, vi har till exempel haft problem att få med och Sverigedemokrater sedan valet. Och det är ett problem, tycker jag, därför att det är ett stort och viktigt parti idag. Så att på det viset.
Men de kommer ju hit istället.
Ja, precis. Och det är inget heller problem, vill jag säga.
Nej, för du tycker ingenting.
Nej, men det är inget problem. Det var ju roligt. Jag och Mustafa var ju i SR och pratade om det. Det är ju liksom inget problem som helst, att tycker jag, att ni finns eller att Richard Jomshoff kommer hit. Vårt problem är att han inte kommer till oss. Och det är, ja.
För nästa fundering som jag tänker, det är hur public service är duktiga på att representera alla val eller alla åsikter och så. Hur tycker du generellt sett, är public service duktiga på det? I liksom reportage, granskningar och dokumentärer och allting generellt. Är public service för alla?
Ja, allt från Södermalm till Vasastan.
Förstår min fråga?
Jag förstår frågan, men den är ju orimligt bred. Och liksom därför lite svår att svara på, måste jag säga. Har vi med oss alla frågeställningar, alla perspektiv, allas åsikter och så här?
Låt mig få ställa om frågan. Ja. Om du får resonera fritt kring public service uppdrag och representera alla, tycker du att de uppfyller sin roll där?
Ja, men det tycker jag att vi gör. Även om jag, liksom, det är klart att det finns alltid problem. Det finns alltid, och liksom, har man det väldigt stora uppdraget, så kommer man alltid kunna säga att just det här fanns inte med, den här perioden har varit mer av det här än det här och så vidare. Men i stort så tycker jag, att det gör det. Det tycker jag.
Är inte det bra att, nu generaliserar, men vänstern går ut och anklagar er för att vara vänliga mot högern, och så är högern som går ut och säger att ni är för liksom vänsterorienterade. Det är väl bra på ett sätt för er, eller hur? Än att bara en sida går ut och anklagar er för det.
Ja, det kanske man kan säga, men jag tänker att det också är naturligt. Det går verkligen i en så bred verksamhet som public service är, så går det verkligen för Anders Lindberg till exempel att hitta exempel på där perspektiven har varit från höger, eller frågeställningen har varit från höger, eller det har varit den här personen har varit med som tillhör högersidan av politiken. Och det går att göra motsvarande från liksom från Svenska Dagbladets ledarsida eller från något annat håll liksom, så. Så att jag tror att det kommer alltid att finnas den spännvidden, och gör vi vårt jobb bra, så är det väl liksom, jag menar, det är väl bra om det finns alltså det säger väl någonting ändå om det finns den typen av kritik och resonemang från båda håll.
Är det förankrat någonstans hos public service? Att public service ska representera alla åsikter som finns i landet? Är det formulerat på något sätt?
Den är väl till för alla. Och den ska ju återspeglas väl samhällets... Det är väl lite grann samma policy som det är för polisen. Att polisen ska representera alla. Och man
argumenterar... Men inte det är bara massa tomma ord? Varför ska...
Nej, fast jag tycker inte det. Om man tittar på, alltså rent konkret, om man tittar på hur olika personer röstar och så här. Låt säga att Sverigedemokraterna har 20% mandat. Jag vet inte, ni får gärna hjälpa, men borde inte det på något sätt i deras utbud representera av 20% politik? Eller att på något sätt att de får med den delen av åsikten
politik,
och vinklingen.
Just politik, jo.
Ja, men i dokumentär, i reportage. Ja. När man till och med gör en reportage om Sverigedemokraterna, då är det ju oftast en stereotyp nidbild av Sverigedemokraterna man tar fram, som den här till exempelvis SD-bögarna. Och man vinklar det utifrån ett speciellt
perspektiv.
Fast
den perspektiv. Är inte stereotyp.
Den är väl sann. De har ju träffat en massa sverigedemokrater.
Jo, men det är ju utifrån ett perspektiv. Finns det verkligen bögar inom Sverigedemokraterna? Jag trodde att Sverigedemokraterna som var så rasistiska inte kunde ha homosexuella som är, borde veta bättre. Förstår du min resonemang?
Okej.
Okay. Eller hur? Förstår jag hur jag resonerar? Att man, utifrån, att man har utgångspunkten och vinkeln från ett perspektiv som i grunden inte är bred.
Jag tror du syftar på att journalister överlag tillhör väldigt mycket samma samhällsklass och har frågeställningar utifrån det perspektiv. Det är inte så många journalister som, jag vet inte, åker raggabil och ja, bor på landsbygden och kör traktor eller lastbil. Eller, fast så är det vad jag menar.
Mm, mm.
De flesta journalisterna inom som bevakar politik på någon stor redaktion eller vad det nu kan vara, bor väldigt mycket i storstaden, Göteborg, Stockholm, Malmö eller ja, vad det nu är.
Av naturliga skäl kan man säga.
Ja, så kan det kanske vara, men jag tror jag hade en diskussion med Ola Sandstig som också jobbar inom public service. Och han sa att för 20-30 år sedan, då var det ofta så här att du skulle först ha jobbat med någonting annat i 10 år. Sen blev du journalist. Att man kanske har kört lastbil, man kanske har jobbat på sjukvården eller inom försvaret eller vad man nu har gjort för någonting. Sen har man med sig det när man blir journalist, att man plockade liksom olika samhällsklasser, olika yrkeskategorier och så här. Och då speglade det samhället mer. Men sen kom journalistik att bli som ett eget yrke, som att du efter gymnasiet pluggar vidare just för att bli journalist. Och då har du inte den kopplingen till något yrke eller någon bakgrund i samhället på det sättet. Och då blir journalister lätt sin egen liten bubbla eller samhällsklass, om man säger. Mm. Det var en teori han hade om det där. Jag tror det låg någon liten poäng i det. Att...
Och där kommer ju, och jag tänker att det är det som blir det som händer nu med alternativa medier, poddar, så att man kan skapa en massa olika nischer där människor känner att här får jag utlopp för mina tankar och idéer snarare än vad jag får på SVT.
Ja, människor på, alltså, och hur mycket Anders Holmberg man än försöker vara, så bakom skalet är det ju någon människa som ändå tänker någon tanke. Alltså, ha någon åsikt eller någonting. Sen börjar det handla
om...
Ja, men... Och det påverkas nog väldigt mycket av vilka man umgås med.
alltså din världsbild, hur du resonerar, hur du ser på saker, du kan inte helt isolera dig från din omgivning. Mm. Så, och det är klart, journalister är ju, om jag ska måla med väldigt bred pensel, så är det är lite samma samhällsklass, kan man säga.
Är det så? Håller du med om det?
Ja, men jag tycker det finns en del poäng i det. Det är klart att det vore ju, eftersom journalister har till uppgift att spegla samhället och berätta om samhällsfrågor och sådär, så är det klart att det skulle vara en poäng om man själv hade, ju bredare bakgrund man har och ju bredare bakgrund på, som finns på redaktioner och sådär, desto fler frågor kommer att komma upp och fler perspektiv kommer att finnas med när man pratar om vad man ska göra för journalistik och så. Så det vore bra. Men liksom chans i det jag har hört om förut, om att det är liksom samma samhällsklass och de är exakt likadana och journalister, säger chans. Jag menar, hur många tusen journalister finns det inte i Sverige? Och så. Den köper jag kanske inte riktigt, och jag köper inte heller riktigt den här idén om att alla journalister liksom tycker likadant och bara umgås med varann och har samma bakgrund och så. Det känner inte jag igen mig i alla fall.
Jag säger inte att alla tycker likadant, men att man har lite det här Juholt som klägget. Jag tycker det finns en poäng i det där. Kolla Almedalen, hur många journalister som liksom...
Fast de flesta journalister är ju inte i Almedalen. Det är ju liksom bara...
Nej, jag säger de som bevakar lite, politik.
En liten alltså del, ja men... Ja.
Ja, men när du säger flera tusen journalister, då pratar vi de som skriver för Bilsport-tidningen eller Allt om hästar, eller du vet, det är också
eller
journalister.
Norrbottens-Kuriren, jo. Eller...
men det är väldigt sällan de pratar om de stora frågorna som formar det politiska samtalet.
Nej. Så är det ju. Och det var därför jag sa, av naturliga skäl så bor man i Stockholm eller Göteborg och sådär. Det är ju liksom...
Jag tror det kommer lite med en baksida. Därför att
det är säkert.
Bor man i Stockholm är det väldigt svårt att veta vad folk pratar i fikabordet uppe i Skellefteå eller i Grums eller Strömsnäsbruk.
Men det är svårt att granska makten om du bor i Kiruna också, är det inte det?
Vi har Zoom idag.
Men jag tror nu när allting är diversifierat, att vem som helst ska starta en blogg eller dra igång en hatsajt eller vad vi nu vill kalla det för någonting, eller en podd eller vad förstås medier som helst, så det blir så mångfacetterat. Nu granskas ju makt väldigt mycket mer från fler olika håll med olika ingångsvinklar, men det där sker ju utanför public service. Det är lite en poäng. Väldigt många av de här frågeställningarna som sen kanske letats in i mainstream har ju kommit från helt andra håll, om man säger, och börjat. Public service är lite som att de är lite...
Men så är det ju alltid med frågor. De dyker ju alltid upp någonstans ifrån. Jo. Och liksom, det är ju sällan liksom en fråga, eller det är ju inte så att varje fråga tänks för första gången i ett redaktionsrum på Gärdet liksom, utan det kommer ju någonstans ifrån, och då handlar det ju snarare om att ha tentakler ute och som du är inne på, att ha folk man pratar med och försöka se vad som rör sig i samhället och så. Det är ju alltid, det är en utmaning, så är det.
Men Anders, tycker du att det fanns åtminstone vissa frågor som var för svåra att ta upp, för känsliga, som till exempel frågor som kopplat till migration, till kultur, som hederskultur och sådana saker. Inte nu, men jag vet inte, för 10 år sedan. Sex år sedan, 7 år sedan.
Ja, jag tycker i och för sig att både migrationsfrågor och hedersfrågor har diskuterats rätt länge.
Nu ja.
Rätt öppet. Ja, men jag tycker de har gjort det rätt länge. Jag menar, när var det som Agenda ställde den här frågan, hur mycket invandring tål Sverige, var det 2012 eller något sånt där? Ja. Alltså, så att det blev
ju jättekonsekvenser av det. Det var väl en jättediskussion.
En jättediskussion, och det är ju inte något farligt med en diskussion. Folk tycker det är olika.
Idag blir det inte det.
Det blir fortfarande diskussioner beroende på vilket ordval man väljer, och det tycker jag är helt rimligt också.
Okej, så här, att du hade på 30 minuter intervjuade Dick Eriksson.
Ja.
Från Riks och Samtiden. Vad blev det för reaktioner på det? Från etablerade journalister eller från
menar du att jag hade honom med överhuvudtaget?
Att han bara var med i 30 minuter och intervjuades.
Ja, du menar så, att där har det hänt. Jo, men det kan man ju säga, absolut. Det kan man ju säga att där har det hänt en del. Men det har ju också att göra med, han var ju med som chef eller som ansvarig utgivare för Riks, som är Sverigedemokraternas kanal, och Sverigedemokraterna är ett av Sveriges största partier, så att det är klart att för 15 år sedan så hade vi inte haft med honom liksom. men Men idag är det naturligt på något sätt. Så det, det, klart
lite,
att det,
det gick ju lite, han hade väl lite svårt att svara på en del saker. Det blev väl lite svajigt i den där.
Jag lyssnade på den intervjun på väg hit. Mm. Och ja, han harklade sig ett par gånger under den intervjun.
Ja, men det var väl några frågor där han inte riktigt ville... Det blev lite konstigt.
Det blev mest konstigt för när texten hade skrivit om Kapitolium.
Ja.
Där han mer eller mindre försvarade det och menade att det kunde hända politiker i Sverige i framtiden också. Att de skulle komma och liksom dra ut dem. Jag vet att du inte vill recensera dina...
Nej,
dina...
precis.
Men om du inte recenserar dina gäster, kan du recensera ditt eget arbete?
Absolut.
Hur tycker du alltså, kring de gäster som du har haft? Vilka gäster är du mest stolt över att ha? Det här tycker jag gjorde en bra intervju.
Men så det blir ändå det är bara en slags bakväg för att komma in på att jag ska recensera olika gäster och hur de har skött
sig.
Jag tycker jag liksom ständigt gör diverse olika fel, det kan jag säga. Ja, men
vad är det ditt vanligaste fel som du försöker, det här försöker jag tänka
på? Ja, men det
på.
Som är allra svårast, det är ju så banalt, men det är ju att verkligen vara närvarande och lyssna på det som sägs. Och lite som Omar har varit inne på, att liksom välja, ska jag stanna kvar i den här frågan? Ska jag ställa den här frågan en gång till och riskera att herr Makram här borta blir förbannad? Mm. Eller ska jag gå vidare? Liksom? Ska jag försöka bredda det här på något sätt? Alltså, det är som sagt, vi har bara 30 minuter och de 30 minuterna ska användas på något sätt, och vad är liksom effektivast, är det att stanna här eller att gå vidare?
Ja, händer det att du blir förbannad när du har en gäst där och som du tycker...
Nej, det gör det faktiskt inte. Det gör det inte.
Men vad gör du om det kommer in någon jävel som Garnman eller mig som du ska intervjua i 30 minuter?
Det kommer inte hända.
Ja, men,
säg inte det.
Du har ju hört Ekos lördagsintervju, de skulle tvåla dit mig.
Och jag har hört Ekos lördagsintervju, ja.
Ja, och det blev lite jobbigt stundtals. För...
Jag har faktiskt skrivit ner en fråga kring det. Hur hade du intervjuat Chang?
Det är en bra fråga. Det har jag inte tänkt på överhuvudtaget.
Hade du lagt vikt på hans Ryssland-kopplingar till exempel? Hade det kommit upp?
Det vill jag inte riktigt
avslöja.
Jo, men alltså, det vill jag inte liksom sätta ner foten kring. Nej. Eftersom det ändå har varit en fråga, så är det inte alls omöjligt att det hade kommit upp. Sen är väl frågan om hur mycket tid skulle jag ägnat åt det, och vad hade jag, när jag gjorde researchen, vad hade jag kommit fram till att det finns för belägg för de här Rysslandskopplingarna och så.
Men om jag säger så här, säg att du ställer en fråga och så säger Chang, jag underkänner frågeställningen.
Ja.
Som han sa till din kollega.
Fast jag uttryckte det inte så. Inte så diplomatiskt.
Okay. Hur hade du hanterat det?
Jag hade kanske... Ja, men det finns ju lite olika sätt att hantera det. Ett sätt att hantera är att fråga varför man... Och så får man ett resonemang kring det. Ett annat är att säga att det är ändå här, du är ändå här för att svara på frågor, Chang. Mm. Och det här var en fråga som jag tyckte var spännande.
Mm. Tyckte du, ja.
Ja, precis. Nej, men jag vet inte. Det är klart att det finns olika typer av intervjupersoner. Och vissa är mer knepiga än andra, så är det ju. Mm. Inga namn.
Inga namn nämnda. Jag tänkte, om man vänder på steken, går det inte att hyra den där 30-minuters-studion en gång? Och så frågar vi ut dig istället i 30 minuter och grillar dig i ditt eget program.
Det är ju det ni gör nu. Nu har ni er chans här.
Jaha, ja. Jag skulle vilja stå där och låtsas att jag är SVT-ankare. Ja. Ja, dagens gäst är Anders Holmberg. Fast... Nu ska du få svara för allt vad public service trampats snett för under de senaste 30 åren. Hur känns det? Välkommen
dit. Gärna vill jag ha, kan vi inte ha en liten så här snabb version av mini-utbildning med Anders Holmberg? Principerna när du gör researcharbete, hur går dina tankar kring när du ska ha en gäst? För jag, ibland upplever jag att fan, du hittar de här vinklarna som ingen annan hittar och gör att du blir så träffsäker. Så hur går dina tankar när du ska påbörja en researcharbete?
Ja, men vi börjar alltid med att läsa väldigt brett om den personen ska vara med. Man ska också vara medveten om att det är inte så att vi har oceaner av tid på oss. Även om jag bara gör en intervju i veckan, så är det så att när en intervju är avklarad, då ska man liksom direkt upp på hästen och börja fundera på nästa person som kan intervjua. Så vi börjar med att läsa på.
Hur många är ni?
Vad sa du?
Hur många är ni?
Det är jag, min redaktör och så är det två researchers.
Okej.
Okay. ja, så börjar vi liksom läsa på väldigt brett och sen så hittar man kanske en liksom en sån här första lista av ämnen som man tycker att de här skulle kunna platsa. Här finns det nog någonting som är. Vi letar ju ofta efter vad har den här gästen för, finns det ett dilemma för den här politiken, finns det ett problem, finns det någon frågeställning som är extra aktuell och så ritar man upp det och så funderar man på.
Håller ni på en mindmap eller?
Nej, det är mer bara liksom nerskrivet i en dator och sådär. Och sen så diskuterar vi oss ner till, så kokar vi ner till och flytta bort saker som vi tycker inte funkar och så kommer vi ner till något, kanske två eller tre eller fyra ämnen sådär och så känner vi lite på dem och letar efter. Ja, men ofta är det ju faktiskt frågeställningar där man känner att det här har den här gästen svarat på, men man fick inget svar. Man fick inte riktigt veta hur de tänkte, eller man fick inte reda på dem. De stannade för tidigt liksom. De gick vidare Omar för tidigt och liksom frågade om något annat så. Så att, ja.
Men hur mycket involverad är du i researchen? Alltså, hur mycket tid lägger du, hur mycket tid lägger de här två researcherna på researchen?
Ja, vi har ju säkert ett alldeles för ineffektivt. Jag jobbar lika mycket med det som de andra, höll jag på att säga. Vi jobbar liksom som ett kollektiv kan man säga och försöker läsa delvis samma och delvis lite olika grejer. Så,
men kommer ni tillsammans fram till ett beslut kring format och frågor, eller säger Anders Holmberg så här: bra jobbat hörni, men jag tar över nu.
Just
jag vet hur det här ska gå till.
Ja, exakt. Nej, det är väldigt kollektivt. Sen är det ändå så att det är jag som ska sitta där. Jag måste känna att det här funkar. Jag måste känna liksom, okej, de här Rysslandskopplingarna som ni säger att Chang Frick har. Vad har vi på dem? Vad kan jag faktiskt sitta där i studion? Han kommer säga, kommer hitta på någonting här som gör att det blir diffuserat. Det blir bara dimma kvar av de här
Det blir kanske lite svårt eftersom jag vet ju exakt vilka frågor är. Jag vet ju precis vad jag ska svara på dem.
Och så det, att det förbereder blir... du dig på att ifall han gör de här dimmer-grejerna, liksom, då ska jag attackera det på det här sättet?
Ja, lite så är det ju. Att man ändå försöker att fundera på vad är resonemanget bakom det? Hur kommer den här gästen att resonera för att kunna fortsätta att ställa frågor helt enkelt? Mm.
Ryssland-grejen skulle inte flyga med Chang. Men Paludan och koranbränningen däremot skulle...
Ja, men jag skulle vilja stanna kvar vid Ryssland-kopplingarna, för jag är intresserad av, nej, men jag är intresserad av det här pressetiska, alltså det journalistiska, hur långt man är går för att verkligen ta reda på hur det ligger till. Så säg att du tar fram research på hans rysskopplingar.
Mm.
Och så...
så kallade rysskopplingar.
Skitsamma. Ja.
Och så hans fru är ryska.
Ja, där åkte
jo,
dit.
Jag menar, där, tar du upp den frågan? Alltså om det skulle vara intressant på något sätt, var drar man gränsen?
Ja, det är en bra fråga. Men har det någon form av relevans?
Jag bara undrar, vad skulle relevansen kunna vara i så fall? Att man drar upp någons fru?
Expressen gjorde det.
Jo, jag vet. Det var det jag ville komma fram till. Att hur gör man den avvägningen?
Ja, hur Expressen gjorde sin avvägning, det, jag är jäkligt obenägen och
nej,
liksom,
jag förstår, men du själv.
Ja, just det. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer ihåg att jag läste det, men jag kommer inte riktigt ihåg i vilket sammanhang. Alltså så här, det är ju att ta upp någons familjeförhållanden med en politiker eller med någon annan form av makthavare så. Det ska ju rätt mycket till. Det ska ju liksom finnas någonting då som...
Men det är ändå rysskopplingar, det är ju jävligt allvarligt.
Något mer än att Mustafa är liksom gift med en norska eller något sånt. Alltså, jag har svårt att se. Finns det en relevans kring det på något sätt? Men vilken den relevansen, exakt hur den relevansen skulle uppstå eller se ut,
det får man avgöra.
Ja, det får
kanske
man avgöra från fall.
Kanske om Polina hade jobbat med Putin eller någonting, det hade varit intressant.
Ja, det är därför jag pratar väldigt tyst om den detaljen.
Nu har vi hållit på i 30 minuter snart, va?
Ja. En annan fråga jag hade är kring de här frågorna Sverige och USA.
Mm.
När det kommer till de här liksom mer intima relationerna. Alltså att i USA ställer man mer frågor eller har mer fokus på familj och sånt där. Medan jag märker att Sverige är det, du vet, så otrohetsaffärer och sånt där. Varför har det blivit så? Eller har det alltid varit så?
Jag undrar om jag är rätt person att svara på det faktiskt.
Jo, men du är journalist.
Ja, jag vet, men jag har liksom just den frågan. Jag vet att det är så. Jag vet att det ser ut så. Det är väl inte bara USA. Man kan tänka sig att det finns på fler håll i världen.
Väl.
Ja, men precis. Storbritannien är ju ett praktexempel. Men jag vet inte. Det är ju... Varför har det blivit så? För det är ju det intressanta är att det är ju inte bara public service. Man kan tänka sig att public service skulle ha liksom en hög moralisk standard eller sånt där. Men det gäller ju alla medier.
Exakt.
I princip.
Det är konsensus.
Man går personlig integritet lite.
Ja, men precis så. Och varför det är så... Och jag har för dålig koll helt enkelt på hur det ser ut i våra grannländer till exempel. Jag kan tänka mig att det är samma...
Men till exempel, skulle det vara helt konstigt om... Det skulle inte vara konstigt för mig om jag hörde journalister i USA ställa en amerikansk president frågan om varför han eller hon inte har barn till exempel. Det skulle inte vara konstigt.
Mm.
Eller varför den inte är gift och så vidare. Jag skulle bli väldigt förvånad om en sån fråga kom upp i en svensk kontext.
Ja, jag också.
Varför? Alltså, om det är viktigt för karaktären i USA som vi älskar USA på många sätt. Varför tycker jag att det är konstigt att de frågorna kommer upp då?
Ja, det är ju ändå så att kulturen skiljer sig rätt mycket åt. Vi kanske älskar USA och vi kanske tycker att vi är lika USA, men det finns ju rätt stora kulturskillnader mellan USA och Sverige.
Är inte motsvarigheten i Sverige att någon inte har betalat tv-licens?
Jo, men lite så kanske. Och den frågan hade ju aldrig dykt upp.
Men en liknande fråga fick Magda Gad i Min sanning. Lite.
Just
om familj eller någonting sånt. Och det blev...
Det var jätte...
blev ett jävla liv om det.
Ja. Just det.
Men jag tänkte, om du hade fått ett tips. Så att Sveriges försvarsminister har en kärleksrelation vid sidan av, bedrar sin fru med någon högst uppsagt tjänstekvinna på ryska ambassaden.
Ja, men då är det något helt annat.
Ja, det är det.
Ja, det är ju liksom...
Det är ju det behöver det inte vara.
Nej, men då är det ju något helt... Det är ju en utpressningsrisk och det, jag menar, då finns det ju en jätterelevans naturligtvis.
Jaha, okej.
Okay. Chang, ja. Now that you asked this question, I'm starting to get suspicious.
Vadå?
En sak som vi har haft väldigt mycket diskussioner är ju just public service och deras roll. Och Chang, du har ju varit jättekritisk till public service.
Kanske inte mer än Aron Flam och Jens Gahr.
Nej, men jag förstår kritiken att man ska finansiera ett medie via skattesedeln. Den tycker jag inte är helt självklar princip. Men det är kanske, då är vi inne på en annan fråga.
Men om vi går in på det grundläggande, varför ska public service ens finnas?
Jag som då har jobbat hela mitt liv på public service... Jag tycker det är en fråga som man ska diskutera. Jag tycker det är bra med debatt om public service. Jag tycker att man kan få tycka att public service inte ska finnas. Att vi ska ha det som i USA eller på en del andra håll. Att man bara har olika typer av kommersiella medier som tävlar med varandra. Jag tycker att det finns en poäng i att försöka ha en... jag tycker att en poäng är att det blir... att det finns ändå en... aktör som är helt, som ska vara och ha som ideal i alla fall. Sen kan man kritisera oss för att inte leva upp till det och sådär, men ha som ideal att stå helt oberoende från kommersiella krafter, från politiska krafter och från alla krafter. Det, och som ändå har som ambition att vara liksom medborgarnas medium. Och visst, man kan säga att vi misslyckas, men jag tycker nog att rätt ofta lyckas vi också. Och sen finns allt det där andra med att det ska liksom finnas någonting som, det är en slags shit ändå i samhället. Någonting som, som i och för sig då har vittrat lite grann för att det är en sån... mediemarknaden är så spretig liksom och det dyker upp så mycket nya aktörer, vilket ju i huvudsak är jäkligt bra, men ändå någon form av någonting som skapar en slags sammanhållning och lägereldar och sådär.
Tycker du det är en nödvändighet för svensk demokrati?
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubbgista måltid. De har blatte grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssnamer. Du får manga flera avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbgista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.